Eller om jag hörs förstås. Jo, men nu hör ni mig, va? Just det. Alltså det var banarbete mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum. Det var därför som jag kom sent. Och så fick jag ett sms av Ingrid där hon skrev så här: det kommer en röd bil med ben i och hämtar dig. Jag visste ju inte att det var Ben förstås. För hon skrev med ett litet B. Ja, så är det. Ja, hörni, sen var det ju roligt att vara här och höra att Bengt Sture fyller 70. Har fyllt 70. Jag kommer ihåg en tidig måndag morgon. Jag brukade nämligen då och då få vara med av nåd i ett gäng av 6 stycken grabbar, kallades det då, som spelade badminton tidiga måndagmorgonar. Och så hände det att jag fick vara med då och då. Och då hände det också så här att man sa så att nej, nu hade jag honom förra måndagen. Nu får någon annan ta han. Och det var bland annat Bengt Sture som sa så. Alltså ni kan förstå hur det kändes. Jag som alltid valdes sist, ni vet hur det är. Så där i skollag och så. Och så blir man över och så, ja men vem ska ha honom nu då? Så fick läraren placera ut honom så här. Tack Bengt Sture. Så är det. Roligt att vara här hos er hemma i Södertälje skulle man ju säga. Fastän jag ju bor i Solna. Tronskraft ska jag också tala över idag. Och göra det utifrån den här berättelsen. Hebreerbrevet, 11:e kapitlet. Och där står det i vers 31 så här. Genom tron undgick skökan Rahab att dödas tillsammans med dem som vägrade att tro. Ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Herre, så ber jag att du välsignar fortsättningen av vår gudstjänst. Tack att du är närvarande genom din ande och du kan låta den här bibelberättelsen bli levande och betydelsefull för oss här idag. Tack för vad du redan har gett oss och tack för vad du vill göra. I Jesu namn. Amen. Det är ingen ovanlig bild att likna vår värld vid ett rivningshus, en rivningskåk. Egentligen är det en perfekt bild. Alltså vår jord, vår värld, det som vi har omkring oss är något tillfälligt, ungefär som att bo i ett hus med rivningskontrakt eller en lägenhet med rivningskontrakt. Ni vet att man kan ju bo rätt så bra i en sån lägenhet. Det är jag alldeles övertygad om. Man kan göra det rätt så trevligt i en lägenhet fastän man har ett korttidskontrakt. Det går att hänga fina tavlor. Det går att skaffa bra mattor och sköna möbler i ett hus fastän man har rivningskontrakt. Jag har hälsat på i många sådana lägenheter under åren och haft verksamhet också i lokaler med rivningskontrakt. Väl medveten om att här ska vi nu vara och här ska vi göra det så bra som möjligt under tiden som vi har möjlighet att bo här. Men hela tiden vet man att det här är ett rivningshus och det är så att det ska bort om något år eller om ett par år eller hur lång tid man nu har på sig. Om någon flyttar in i en sån här sammanhang med i en sån här situation och så börjar gräva och göra om grunden och byta ut fönster och lägga på nytt tak och sådär, då tror jag att man funderar över hur meningsfullt är det egentligen. Är den där personen antingen väldigt förmögen som kan kasta bort pengar på det här sättet, eller är han bara dum som vet att man inte satsar så här när det ändå är ett korttidskontrakt och alltihop ska bort. Jag tror att vi förstår bilden och känner vad som vore klokast att ha och hantera det. Bibeln talar faktiskt om vår värld ungefär på det sättet, som ett rivningshus. Och det låter ju hemskt. Samtidigt, om jag då gör som jag just kände att jag gjorde, jag log och säger att Bibeln beskriver att denna jord och denna värld är ett rivningshus. Det är naturligtvis i en mening en tragedi, men behöver inte vara det. Bibeln använder olika bilder. Den säger att denna jord är som en mantel som slits. En gång ska denna utslitna mantel rullas ihop och kastas bort. Aposteln Petrus, han säger att den här jorden är sparad åt eld och ska en gång förtäras. Så säger Bibeln. Och därför har den kristna kyrkans inställning till denna jord och värld varit ungefär som en person som bor i en lägenhet med rivningskontrakt. Man vet att det här är en tillfällig bostad. Man lever med den osäkerhet, med, för att använda en väldigt gammal bild, med lösa tältpluggar, så att man lite snabbt kan rycka upp dem och dra vidare till en ny bostadsplats. Man kan säga att den kristna kyrkan därmed inte har varit varken pessimist eller optimist, utan den har på grund av skaparens besked menat sig vara realist och sett att detta är den reella verklighet som skaparen har uttalat, och eftersom det är han som säger det så torde det bli på det sättet. En kristen människa lever också då med livet på det sättet. Borde göra det. Även om jag blev lite ledsen när jag hörde i ett sånt här radioprogram som heter Människor och tro, som brukar gå på fredag eftermiddagar och så repris på lördagen. Och så intervjuades några kristna lärare, och det var faktiskt från en kristen skola. Av barmhärtighetsskäl ska jag inte säga vilket samfund det var. Men då säger en lärare så här: ja, där jag arbetar är det då ingen som ser ut att vänta på att det här livet ska ta slut eller att det kan bli uppbrottsorder i den meningen att Herren Kristus skulle stiga ned och hämta hem sin kyrka från denna värld. Nej, säger han med övertygelse och med tyngd i rösten. Hos oss finns det ingen som ser ut att leva så. Det var ju allt ett besked. Jag är rädd att det kan vara så om det skulle beskrivas och miljöerna skulle beskrivas på olika på det här sättet. Rahab, som jag väljer att kalla henne, även om det står lite mer arabiskt språkligt i den nya översättningen. Men Rahab, hon levde i en värld som bröt samman. Så berättar Josua bok i Gamla testamentet i det andra kapitlet, och finns också i det sjätte kapitlet i samma bok. Så finns berättelsen om den här kvinnan som i Hebreerbrevet kallas för sökan, Rahab. Hur hennes tillvaro, hennes omgivning, hela hennes stad bröts samman. Och tillvaron slogs i spillror. Berättelsen gör klart att hon som hade fått reda på att det här skulle ske med hennes stad Jeriko, hon bodde kvar i Jeriko trots att hon hade fått reda på att allt skulle förstöras, allt skulle brytas sönder. Hon skulle vänta till dess Gud bröt ner staden. Och så gjorde hon. Jag tycker att hela den berättelsen, som jag gärna vill uppmuntra dig att läsa när du kommer hem, alltså Josua andra kapitel, och titta också i det sjätte kapitlet, Och också här i Hebreerbrevet 11. Som en liten hemläxa kan du få det nu. Då kommer du att upptäcka att Rahab var ingen kursad individ som kröp ihop och gömde sig under den här väntetiden. Utan jag har bilden av att det var en modig, stark, frimodig, förtröstansfull, tillitsfull människa som levde i den dödsdömda staden Jeriko. Och levde där i vardagen. Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, i den miljö den lever här i världen, i de städer, byar och samhällen där den finns, så är det så att Rahab utgör ett gott exempel på hur den kristna kyrkan ska leva i väntetiden. Alltså att finnas där med den här kunskapen om att det ska en gång brytas sönder. Den ska rullas ihop och kastas undan, eller den ska brännas upp i eld. Men så lever, som ett profetiskt tecken och en påminnelse om skaparen, inte bara han som tänkte i urtiden, utan han som har tänkt också in i framtiden, i förlitande på honom, så lever den kristna församlingen tryggt och säkert, förtröstansfullt, full av tillit och inte i en undergångsstämning. Det är det som den här gamla berättelsen om sjökan Rahab, tror jag, till dels vill lära oss. Det finns en risk, och det har hänt i den kristna församlingens historia, att den här undergångsstämningen har gripit tag så om själen, så att man har förandligat sitt nu. Det är inte alls bara sena tiders domedagssekter. Ni vet, den i Ryssland som grävde ner sig i en tunnel och skaffade sig mat till dess stora domsdagen skulle gå över. Det hände ju bara i fjol. Utan vi har ju de exemplen också i Nya testamentet. Och det är ju därför Paulus skriver en del av sina brev, för att lära den kristna församlingen att trots kunskapen ni nu har, så har ni ett viktigt uppdrag idag. Det är att leva och tjäna Gud och era medmänniskor. Det är intressant att läsa till exempel andra brevet till församlingen i Thessalonike. För det var en sån här grupp kristna som hade gripits av denna himmelslängtan. Så man hade helt enkelt slutat att jobba. Och så gick man omkring, jag vet inte om de gick omkring vitklädda på någon bergshöjd och väntade på att Herren skulle komma. I alla fall så tog man och slog sig till ro. Eftersom allt ändå skulle gå under, så var det ju lika bra att vänta in detta slutliga. Och så skriver Paulus och säger så här att nej tack. Det är ingen liv för goddagspiltar att vara en kristen, utan du ska idag plantera ditt äppelträd. Även om du vet att Herren kommer imorgon, så ska du tjäna Gud och dina medmänniskor här och nu. Gud vill att vi ska bo kvar i rivningshuset till dess att han river det. Och han har en plan för evakueringen. Han har en plan som kallas för frälsningen för hela världen. Och det är därför som en kristen människa med himmelsperspektiv och det korta perspektivet om att snart är han här, ändå kan leva som Rahab gjorde, tillitsfull i förlitande på honom som är Gud. Och att hon hade tro på Gud, Rahab, det vet vi. Du kommer att upptäcka det när du läser, när du kommer hem. För hon säger till israeliterna som kommer på besök, de som hon i den här texten kallar för sina vänner. Hon säger, jag vet att ni kommer från honom som är Gud i himmelen och på jorden. Hon hade den tilliten till att Gud som råder i himlen också råder här på jorden. Det finns de som menar att när en predikant och kyrkan talar om det korta perspektivet, att denna värld är dömd till undergång, att det bara skapar handlingsförlamning. Vi borde väl sätta axeln till och söka förbättra denna jord och denna värld så mycket vi nu kan. Ja, det ska vi göra. Jag var med om att starta något så intressant som en ny nykterhetsrörelse igår i Klara kyrka. Och det var en intressant samling. Och då kan man ju säga så här: men du som väntar på att Herren ska komma precis när som helst, varför försöker du sträva efter att samverka med goda krafter i det här samhället för att bygga det goda samhället? Jo, men det är ett rätt bra bild på att vi tjänar Gud idag och också imorgon till dess att han kommer. Och vi kan gott arbeta för freden. Vi vet precis lika påtagligt som när man vårdar en gammal man, där vi vet att utgången är viss och den ska ändå dö. Men vem av oss skulle dra oss för att vårda den gamle in i det sista? Sköta om honom väl. Se till att alla resurser avsätts för att den sjuke gamle som snart ska dö ändå får den allra bästa vården. Naturligtvis. Allt annat vore inhumant och okristligt rent av. Så är det meningen att du och jag ska sköta vårt hem, vår jord, vår värld, vår medmänsklighet. Det är faktiskt vad Gud har sagt. Det finns ett intressant ord i första Mosebok, det andra kapitlet. I den femte versen så står det väldigt överraskande om skapelsen och om Edens lustgård. Man ska läsa skapelseberättelsen i början av Bibeln uppmärksamt. Det ska man göra. En del kallar den för de två skapelseberättelserna. Jag tycker att det är en och samma, fast den ger mera detaljer när man läser lite mera i den. Och då står det så här om det som en del tror, att Gud bara planterade fullt färdigt och så trädde människan in och njöt bara utav frukten av alltihop som Gud hade gjort. Men i den femte versen i andra kapitlet i Bibeln så står det att ännu bar jorden inga buskar och inga örter och inga fruktbärande träd, därför att Gud hade inte låtit det regna på jorden, och ingen människa fanns som brukade den. Alltså kombinationen av Guds nåd i form av regn och dagg och välsignelse och Adams och Evas möda. Så du som trodde att Adam och Eva gick bara omkring där och rullade tummarna och solade sig, får allt göra en liten vad kallas det för? Ommöblering i huvudet eller i hjärtat, jag vet inte vad. Nej, så var det. De brukade och vårdade jorden, och så blir det underbara som kallas för paradiset. Utan Gud, inget paradis. Och utan människans brukande och vårdande, inte heller något paradis. Så tror jag att det kan vara och är. Rahab, som alltså är exemplet för oss idag, när rubriken är trons kraft. Vad var hennes förutsättningar till att bli räddningen för hela sitt hus och de som i tillit till henne sökte sig just till hennes hus? Ja, hon hänger ut ett litet rött snöre, kommer du att upptäcka när du läser texten. Och det gör hon på den mur som ska rämna och där inte sten ska lämnas på sten. Där hänger hon ut ett litet tunt rött snöre som ett tecken. Och vi vet inte hur länge hon fick vänta. Men hon gör det därför att hon hade hört gudsmännen säga att gör så. Och i tro på detta så handlar hon. Och därför att det enkla lilla röda snöret hänger där. Och hon litar på att gudsmännen talar och Guds vägnar. Så kan hon leva tryggt mitt i den undergångsstämning som fanns. Och inbjuder hela sin släkt, hela sin familj, alla närstående att tillsammans med henne finnas i skydd av det lilla röda snöret. Rahab hade egentligen inga förutsättningar till att bli räddningen för sin släkt. Skökan, stod det här i texten. Ja, hon var dessutom med i en släkt och i ett folk som Gud själv hade sagt att visa inte det folket någon skonsamhet. Femte Mosebok, det 7:e kapitlet. Alltså Gud hade sagt att när ni träder in och intar staden så ska allt folket förgöras. Och så räknas släkterna upp. Och ni ska inte ens visa dem någon skonsamhet. Hur går det här ihop? Hur går det här ihop? Med Guds dom. Och hans barmhärtighet. Ja, det är som om när en människa utan några egna förtjänster, egna förutsättningar att bli en troshjälte, ställer sig inför Gud och säger: Herre, var barmhärtig, visa mig nåd. Så är det som om inte ens Guds egna domsord gäller. Utan det är någonting som är ännu större än de heliga orden om dom och skuld. Jag kallar det för Guds barmhärtighet. Som inte nivellerar och bortförklarar och förringar synden, skulden, trasigheten. Men när en människa åberopar Guds barmhärtighet och Guds nåd, så är det som om Guds hjärta smälter. Ett konstigt uttryck förstås. Jag skulle kanske hellre säga att Guds stora, omsorgsfulla, barmhärtiga famn står vid öppen till och med för ett fördömt släkte och en sköka Rahab som inga rättigheter har. Rahab blev räddad inte för sitt rättsinniga livs skull, inte för sitt goda släktskaps skull, utan hon blev räddad för sin tros skull. Den rättfärdige ska leva av tro. Martin Luthers gode vän Erasmus, så hette han, skriver en stor bok i vrede mot Martin Luthers förkunnelse om att det är tron alena. Och så skriver Erasmus ungefär så här, att det är väl fasoner om inte den som lever hederligt och präktigt skulle få någon särskild lön framför alla andra. Om det är så, så ser ju Gud själv till att det bara blir lösaktigt folk i Guds kyrka. Jo, så kunde Erasmus tycka. Medan Martin Luther skriver tillbaks i profetisk hänryckning. och talar om nåden. Nåden som räcker också för den som inte har något att komma med, utan likt alla andra, Martin Luther och andra, bara har att räkna med att Gud är kärleken. Att det finns ett rött snöre som för människor måste ha sett bräckligt ut, kunnat försvinna i raset, förstöras av tid, vind och allt det som sargar och förstör. Vi har inget rött snöre att hänga ut. Men vi har Guds son som själv steg ner och göt sitt dyrbara blod för vår skull. När vi inte kunde bli som Gud, så blev Gud en av oss i Jesus Kristus. Och i hans ansikte ser vi Guds andlighetsdrag. Och från det ögonblicket när han utropar "det är fullbordat", så rämnar förlåten i templet symboliskt, och vägen är alldeles öppen ända in i det allra heligaste. Och Gud vare lov att Gud själv inte dog på ett altarbord med vit duk omramad av kandelabrar, utan han dog på huvudskalleplatsen mellan två rövare som samhället inte hade något till annat till övers för än avskrädesplatsen. Men där rämnade hans hjärta, hans brustna hjärta, och blod droppade ner på marken som en tydlig symbol på den kraft som än idag renar ifrån all synd och gör att den som tror på honom inte blir fördömd utan skall bli räddad. Lovad vare Herren. Ska vi be tillsammans? Så tackar jag dig Gud för kvinnan Rahab. Tackar dig Herre för hennes namn som finns också i din egen släkthistoria. Herre, vi begriper inte hur det kunde ske. Att den som var bortskjuten, fördömd och som borde ha förblivit glömd finns med i ditt eget släktregister. Tack för den påminnelsen Herre om att du blev en av oss, räknades in bland människor. Jag tackar dig för att du också är Gud. Och du var Gud. Och du är det. Och den samma Gud som råder i himmelen, men också på jorden idag. Tackar dig för att du känner oss här i Pingstkyrkan. Du vet vilka böneämnen vi har. Vilka tankar vi har. Du känner vårt liv. Och vi behöver uppleva kraften ifrån dig. Tack Herre för påminnelsen om att det är du som är den starke som vi idag får tro på. Lovat vare ditt namn. Amen.